Det är torsdag den 22 september när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Vi hade ju en gäst här för ungefär 2 månader sedan som pratade fastigheter. Ni förstår nog vem det är. Och då kan man ju fundera, är det läge för ett avsnitt så här tätt inpå igen? Men ibland så händer det ingenting på lång tid och ibland händer allting på jättekort tid. Den här veckan har vi ju sett både amerikanska centralbanken Fed höja räntan 75 punkter till högsta nivån sedan 2008. Och vi har även sett Riksbanken drämma till med den största höjningen i modern tid givet rådande valutaregim på 100 punkter. Här såg vi att bankerna, de gick riktigt bra på det här beskedet, räntekänsligt. Fastigheterna gick inte lika roligt. I början av juli så fick vi lyssna till Peter Norhammars tankar kring fastighetssektorn. Då var det ner rejält. Han var frustrerad. Sen steg det ganska mycket, 32% inom loppet av en månad efter att han hade gästat podden. Nu har det fallit tillbaka. Det är hög tid för en uppdatering och därför har jag ju med mig ingen mindre än Peter Norhammar tillbaka till studion. Varmt välkommen tillbaka.
Tackar, jättekul att vara här igen.
Det är riktigt kul att ha dig här. Jag vet inte om det är ett roligt klimat. Vi sa det förra gången du var här, dyngbörs. Det vart ju lite roligt, men nu är vi tillbaka till den här riktiga dyngbörsen. Vad säger du?
Ja, riktig dyngbörs. Jobbigt, tråkigt, frustrerande, absolut. Men jag koncentrerar mig ändå på vad som händer i bolagen, i verkligheten. Och de signaler jag får är att det är ju långt ifrån någon panik i verkligheten, även om det är panik på börsen. Så fortsatt stor skillnad mellan börs och verklighet. Är väl min korta sammanfattning då.
Ja, för du är ju en inventarie i branschen. Hur håller man uppe motivationen i ett sånt här läge? För förra gången så sa du det att jag blir så frustrerad när inte fundamenta och logik fungerar. Jag gillar att räkna på saker och ting. Nu är det väldigt mycket psykologi. Man springer runt som yra höns. Sen fick vi det här rallyt upp i juli. Nu är vi tillbaka ner igen. Skillnaden är i och för sig den här rejäla dunderhöjningen då. Hur håller man uppe motivationen?
Det är som du säger. Jag tycker fortsatt det är otroligt kul att följa den här branschen. Jag tycker det är otroligt roligt att stimulera dem, träffa alla bolag, och jag gillar fortfarande att räkna. Och det är väl ändå så här att när börskurserna faller så pass mycket och det liksom flyter blod på gatorna, det är ju då som de bästa investeringstillfällena uppstår om man tänker på lite lång sikt. Så det är klart att jag ser några extra bra investeringstillfällen nu också. Så det är väl så man får försöka tänka, att utnyttja läget istället för att bara åka med och sitta och deppa, så att säga, och försöka anpassa portföljen nu och se till att äga de aktier som kommer gå bäst när det väl vänder. Det är liksom så man måste tänka. Sen blir det väl ärligt talat någon extra timme på gymmet så att man kan rensa ut lite frustration, så är det ändå.
Är du en styrketräningskille eller är det mer löpande och cardio?
Ja, jag kör lite mer löpande cardio, men försöker hålla rimlig styrkenivå också. Men ja.
Det låter alldeles underbart. Och jag tänker här också, jag menar, vi fick ju en påminnelse i somras, jag menar juli. Det var faktiskt den enda månaden börsen steg för OMXS30. Alla andra månader har varit negativa. Det har aldrig hänt. Börsen har varit ner mer än så här. Men det har aldrig hänt att varenda månad har varit röd förutom juli. Där blev vi påmind om att börsen faktiskt kan stiga. Och också det här rallyt med 32% på Carnegie Real Estate Index. Mm. Där när osäkerheten lugnar sig lite, då kan det gå fort. Mm. Nu är vi ner tillbaka på samma nivå, en halvering av det här index i år. Kanske också ger en andra chans. Var det nyttigt, tänker jag, både för spararna och för aktörerna på börsen att se att det kan gå fort när det vänder? Att bli påmind om det i det här liksom surklimatet?
Ja, så är det väl säkert. Det är skönt att se att det, som du säger, kan gå upp, så man inte blir alldeles för deppig. Och vi ser ju också det att det är ju hela finansiella systemet, hela aktiemarknaden är ju enormt känslig för små nyheter både på upp- och nedsidan nu. Och vi har ju lärt oss nu då att får vi nu någon positiv nyhet vad gäller kommunikation från centralbankerna eller en inflationssiffra, då vet vi att det finns rätt stor uppsida på kort sikt. Att det är väl ändå en tröst vi kan ha med oss, och det är väl någonting vi lärde oss av det som hände i juli. Så absolut.
Men backar vi tillbaka till juli då. Vad var det som gjorde att index här och sektorn då steg så kraftigt, och vad har därefter gjort att det har fallit tillbaka lika snabbt?
tyvärr är det fortsatt väldigt makrostyrd börs, och i synnerhet så är det makro som styr fastighetsbolagen, vilket jag tycker är felaktigt. Men det var ju så att vi fick signaler där under sommaren att amerikansk inflation, det är ju mest det som styr, att amerikansk inflation var lite lägre än väntat, och det såg också ut att komma ner jämfört med månaden innan då. Då tyckte vi börsen att nu har vi ändå inflationstoppen bakom oss. Och så var det något visst uttalande från Fed, då amerikanska centralbanken, att den liksom långsiktiga normala styrräntenivån var redan uppnådd. Och då så pustade väl aktiemarknaden ut och såg liksom ett stopp på det här trenden med stigande räntor. Så även om de i och för sig signalerade att de skulle höja fortsatt räntan kortsiktigt, så någon form av normal räntenivå var ändå redan uppnådd, så att säga. Det var väl det. Men sen kom vi in nu under hösten och får vi nya inflationssiffror, och då är de plötsligt lite högre än väntat. Även om det är bara 0,2 procentenheter högre än väntat, så är det liksom på fel sida linjen. Och då plötsligt så blir resonemanget det omvända. Inflationstoppen är framför oss, inte bakom oss. Och Fed fortsätter då säga vi måste höja räntan, och det kommer få göra ont i företagen. Det kommer få göra ont i hushållen. Vi måste bekämpa inflationen. Det är vår main target här liksom. Och då får ju börsen panik igen. Och så tänker man så här, fastighetsbolagen, de lånar ju mycket pengar. De betalar ju räntor. Då säljer vi dem först, och så glömmer man liksom bort att det här är ju inga liksom bolag, nu pratar vi om fastighetsbolagen specifikt, det här är ju inga bolag som är bara passiva tagare av en extern inflation, utan det här är ju bolag som jobbar aktivt med sina fastigheter, sina byggnader, och de jobbar ju också aktivt med skuldsidan och så, så att de har ju förmåga att parera det här med olika medel, vi kan komma in på det senare. Men jag blir ju frustrerad när börsen bara ser de här bolagen som då, som jag säger, passiva bara tagare av extern makroekonomiska nyheter helt enkelt.
Finns det andra marknader där utvecklingen och påverkan på fastighetsbolagen inte riktigt har sett likadan ut? För jag tänker mig i det här fallet, finska Sampo sa att vi överväger en parallellnotering i Stockholm. Det är den mest likvida marknaden. Vi tror att vi får en mycket bättre värdering i Stockholm. Vi har flest noterade bolag i hela Europa. Vi har en fantastisk mylla i Sverige och ett enormt intresse för börsen som vi ska vara otroligt stolta över. Vi slår lite högre än finnarna. Mm. Men du sa förra gången att man ibland kan filosofera kring om fastighetsbolag egentligen borde vara noterade. Det hade varit tråkigt för det om de inte hade varit det, såklart. Men att börsen inte är så duktig på att värdera dem. Finns det andra marknader runt om i världen där man är duktigare på att värdera fastighetsbolag, tycker du?
Nej, jag skulle väl tro att det är ungefär samma felprissättningar i andra geografier också. Men vad man kan tillägga här är ju att Stockholms, de fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har ju lite högre belåningsgrad än genomsnittet ute i Europa, och de har inte heller den här REIT-strukturen, vilket gör att bolagen alltså kan behålla pengarna i bolaget och investera i sin affär och på så vis driva på avkastningen i högre takt än ute i Europa. Så det gör, allt det där gör att Stockholmsbörsens fastighetsbolag är lite mer vad ska vi kalla det för, svängiga, lite mer volatila, lite mer konjunkturkänsliga än ett jämförbart bolag i UK eller kanske Frankrike eller så, där de jobbar med lite lägre belåningsgrader och lite mer trögrörliga, så att säga.
Okay. Ja. För vi pratade ju förra gången också om förvaltning, förädling,
ja,
och transaktioner.
Ja.
Nu ska vi vara medvetna om att du var här i juli 2 månader sedan, det kanske inte har hänt jättemycket, men på sina håll har det hänt hur mycket som helst.
Ja.
Finns det något skäl efter den här 100 punkters höjningen? Nu landar ju styrräntan på 1,75%. Och det har ju gått ganska snabbt från minus 0,5 till plus 1,75 ändå. Finns det något skäl att omvärdera synen här? Eller är det något ben du tror av det här kommer att vara lite hetare framöver och något annat som kommer att vara kallare framöver?
Jag tror ju att nu när vi kommer leva med för överskådlig framtid då, med tider med högre inflation och högre nominella räntor, då blir det ju mer attraktivt att investera pengarna i fastigheter som har en liten högre avkastningsnivå från början och som dessutom har de här tydliga KPI-klausulerna i hyreskontrakten. Och då hamnar man ju till exempel i lager logistikfastigheter som kanske har en yield på 5, 5,5, 6%, ibland mer än så. Och det som jag försöker undvika då i möjligaste mån är ju tvärtom då hyresbostäder som ofta har en lägre yield eller lägre avkastning och dessutom inte är då KPI eller skyddade via såna här KPI-klausuler i det korta perspektivet då. Så det är väl så att jag tror att skillnaderna mellan olika subsektorer i fastighetsbranschen kommer vara större framöver än vad den har varit historiskt. Senaste 10 åren så har man ju kunnat tjäna bra med pengar nästan oavsett vilken fastighetstyp du har ägt. Och framöver så krävs det nog lite mer aktiv förvaltning för att skapa värde i den här branschen.
När det kommer till tillväxtbolag och techbolag och sådär, så har ju 10-årsräntan har ju varit en tottenpåle under lång tid som har varit. Många har tittat på den där och har den gått upp så har det varit jobbigt för dem, och har den gått ner så har det varit rakt åt andra hållet. Är det inflationssiffran som är tottenpålen i det här fallet då för fastighetsbranschen? Är det den som är väldigt, väldigt viktig att titta på framåt när man funderar kring hur det kommer gå för fastighetsbolagen, åtminstone på börsen?
Uppenbarligen börsen tycker att det är en viktig att följa. Personen är väl inte lika inriktad på att det är bara det, utan men om vi ska titta på det är nog så att börskurserna kommer inte varaktigt börja trenda uppåt förrän vi får lite mer klarhet i vad en mer långsiktig uthållig inflationsnivå är. Så den är absolut viktig att hålla koll på som aktieinvesterare. Det måste man ändå säga.
Men är det räntan som är viktig och som skrämmer marknaden just nu, förutom inflationen? Är det räntan man lånar till, eller är det oron för vad peak ränta kan vara? Alltså, är det de facto vad vi redan ser på marknaden, eller är det osäkerheten om vart the terminal rate eller liksom vart peaken är, hur långt upp vi ska ta oss innan vi krossar inflationen, om man så drämmer till med ett starkt ord?
Bra fråga. Jag tror att det är båda. Men senaste tiden så är det nog mer den räntenivå vi har just nu. Då. Nu satte ju 2 mindre bolag, Emils hus och NP3 fastigheter, satte ju 2 mindre obligationer för de senaste 2 veckorna då, till ett pris som var lite för högt enligt aktiemarknaden då. Det var ju på nivåer Stibor plus mellan 600 och 700 baspunkter då ungefär.
Inte konstigt att marknaden sätter kaffet i vrångstrupen. Det är som att någon häller salt i kaffet. Frågan är ju, åh herregud, ja, är det här det nya normala?
Ja. Och då säger jag så här, nej, det där är ju fel tänk. Det där är ju inte det nya normala. Det är ju små obligationsvolymer och det är ju absolut inga räntenivåer som kommer gälla för hela portföljen av räntebärande skuld. Utan återigen, de här bolagen har ju en diversifierad upplåning. Det är ju allt ifrån bankskuld till hybrider, obligationer, D-aktier med mera. Och jag tror att i NP3s fall så den obligationen de satte utgjorde 3% av den totala skuldportföljen. Och resterande skuldportfölj är ju då i bank och kostar ju betydligt lägre än så. Och jag leker med tankeexperimentet att om man idag skulle finansiera en större fastighetsportfölj helt och hållet i bank och låna lite pengar helt med rörlig ränta, men swappa ut en hel del så att man kanske har genomsnittlig löptid på, eller räntebindningstid på 2,5 år eller något sådant. Så enligt mina kalkyler så skulle man då få betala en ränta på någonstans mellan 4 och 4,5% då. då har nog tagit i ganska upp, så det är ju just nu worst case så att säga. Så att bli livrädd när man ser att NP3 EMS hus sätter obligationer på då med all in som man är på kanske 700-800 basispunkter, det blir ju helt fel. Anledningen till att de bolagen ändå tar in lite extra pengar på obligationsmarknaden, det är ju för att de vill ha likviditet för att kunna göra lönsamma tilläggsförvärv, för att kunna göra lönsamma tilläggsinvesteringar åt enskilda hyresgäster. Och den typen av hyresgästanpassningar eller tilläggsinvesteringar i redan befintliga hus, det är ju enormt lönsam. Kan ju ge en avkastning på eget kapital på 15% eller mer. Alltså de vill ju ha den möjligheten helt enkelt. Och som sagt, ska man göra snabba investeringar så är det lite jobbigt att gå till bank och börja förhandla om nya krediter. Då är det bra att ha helt enkelt lite kassa. Så därför så vill de då gärna jobba med lite långa pengar från obligationsmarknaden också då. Och sen får det kosta lite mer, men som sagt, det förstör ju inte den genomsnittliga räntenivån i portföljen då. Så mitt budskap här är bara det att aktiemarknaden har ju panikerat helt överdrivet till följd av de där små obligationsvolymerna som har gjorts.
Ja, för här någonstans kan man väl se liksom ens balansräkning. Vad äger man? Man har en bostad, man har en bil, man har kanske ett fritidshus och man kan ha lite annat. Och det här ska ju finansieras på något sätt både med egna pengar och lånade pengar. Och man kan ju se det som en öl kan jag tänka mig. Ja. Och när man köper en öl och speciellt om man vill ha så mycket värde som möjligt, så vill man ju ha så lite skumkrona som möjligt och så mycket öl i glaset som möjligt. Den här skumkronan känns ju som att den där kan blåsa bort ganska snabbt. Det är alltså den här sista dyra finansieringen på toppen som vi pratar om nu här. Ja. 650-700 punkter, vilket har satt skräck i marknaden för att man tror att det där är liksom, verkligheten framåt. Uppenbarligen när man lyssnar till dig så säger du att det är det inte, och man vill ju ha den här mixen också. Men jag tänker så här att kapitalstrukturen för en del fastighetsbolag i SBB och Balder och ett gäng olika, där har man ju senaste åren gått mera mot företagsobligationsmarknaden på bekostnad av den traditionella bankfinansieringen i Sverige. I andra delar av världen, förmodligen USA, är det säkert jättemycket mera marknad och mindre bank, men i Sverige är det mycket bank så. Om man skulle helt enkelt refinansiera sig och faktiskt inte finansiera sig på nytt då, på företagsobligationsmarknaden, tror du att bankerna nu ser ett läge och gnuggar händerna, slickar sig kring munnen och känner att herregud, 600-700 punkter ovanför Stibor, nu jädrans blir det åka av marginalmässigt. Är det så, eller vad säger bolagen, vad säger bankerna nu?
Bra fråga. Den frågan debatterar jag också med alla bolag vi investerar pengar i. Och det är såklart, jag tror ju att, som du säger, det är aktiva finansavdelningar i fastighetsbolagen. Det har ju varit en trend att gå ut mer och mer på kapitalmarknaden, alltså obligationsmarknaden, och minskat andelen bankskuld då. Det har nog varit lite frustrerande för banktjänstemännen, tror jag, som har förlorat volymer där. Nu ser de naturligtvis sin chans att ta tillbaka lite volymer och kommer väl förmodligen försöka kanske justera upp bankmarginalerna en smula i alla fall. Samtidigt så är det ett samspel mellan bolagen och bankerna, och bankerna vill ju inte vara liksom elak, utan det är ju ett långsiktigt samarbete som bygger på bra relationer helt enkelt. Och för att svara på din fråga lite tydligare där, det är ju väldigt tydliga signaler från de flesta bolag att bankmarginalerna är i princip oförändrade nu jämfört med början på året. Och några vittnar om att marginalerna kanske har gått upp en 20-30 baspunkter då, alltså 0,2-0,3%, och andra säger att de är helt oförändrade. Och Fabege har nyligen signalerat att de har satt en ny bankskuld på faktiskt samma eller lite till och med lägre bankmarginal än ett tidigare lån. Så det är lite grann olika budskap från olika bolag, men generellt sett så verkar bankerna inte vara liksom elaka och ta för sig för mycket då. Och det är väl det som kommer hända nu, tror jag, att även om det här är trögrörlig materia, så kommer det ju bli ett skifte från obligationsmarknaden och nu tillbaka in till bank då. Sen kommer det ta ett antal år att flytta alla dessa volymer, men det är väl det som kommer vara den långsiktiga trenden. Vilket ju också då svarar på frågan om det är relevant att bara titta på obligationsmarknadens spreadar nu. Ja, det är det ju inte då, därför volymerna kommer ju successivt flytta därifrån så länge det är så pass dyr finansiering där. Så att, ja. Så man måste hela tiden hålla koll på det här att det är ju aktiva finansavdelningar i fastighetsbolagen som jobbar med de olika finansieringskällorna och hela tiden försöker låna där det är som mest lönsamt förstås.
Vi måste komma tillbaka lite grann till inflationen, för att inflationen är som en objuden gäst som har bjudit in sig själv i alla samtalsämnen, i alla fikarum, i alla finanspoddar, överallt. Det är det enda vi ser när vi tankar bilen, när vi handlar mat, när vi betalar elräkningen, när bolåneräntorna ska dras. Vi såg i USA här att inflationen kom in på 9,1% i juni, 8,5% i juli, 8,3% i augusti. Den minskar ju fortfarande. Och det var sjätte månaden i rad med en inflationstakt year on year på över 8%. Men den kom in 0,1% upp istället för 0,1% ner som man då förväntade sig. Och i Sverige gick vi från 8-9% då. Samtidigt såg vi att elpriserna steg 29% månad över månad. Även om vi ser vad som händer nu så ser vi också mycket diskussioner i EU för att tackla den situationen som vi befinner oss i. Från politiskt håll så pratar man ju om elstöd. Oljepriset noterar jag stod 30% högre jämfört med i augusti 2021. Paradoxalt nog så är ju oljepriset också 30% lägre än toppen i mars i år.
Ja.
Så, och det, jag menar, vi går tuffa jämförelsetal till mötes. Det blev åka av när det kommer till KPI. Ja. Riksbanken tittar på KPF.
Mm.
Men jag hittade KPI lång data där jag kunde göra en liten fin Excel-graf på det hela. Eller jag tyckte den var fin i alla fall. Det här var
säkert jag också.
Jag är helt övertygad om att du också hade tyckt att den hade varit fin. Den var på 1,3% i juli. Och vi hade ju en deflation, om man så får kalla det, lite fallande priser på minus 0,4 i april 2020. Av förklarliga skäl. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att det här har gått snabbt. Och nu får vi tuffare jämförelsetal redan i höst.
Mm.
Eller vad är det som talar för långsiktigt hög inflation?
Ja, så som jag så förstår det är väl ändå så att en sak som har dämpat inflationen under många år, det är ju ändå när fler och fler, om man tar riktigt lång trend då, från 1940-talet och framåt, då är det ändå att fler och fler kvinnor har kommit ut i arbetslivet och erbjudit större arbetskraftsutbudet har blivit större, och då har ju priset på arbetskraft fallit. Nu har vi ett jämställt samhälle i stora delar av västvärlden i alla fall. De flesta kvinnor ute och arbetar. Det gör att den förändring eller den trenden kan inte gälla då. Sen har vi haft också att vi har flyttat mycket produktion från västvärlden till Asien och Östeuropa, vilket har lett till fallande produktionskostnad, vilket också har hållit inflationsnivåerna nere. Den trenden är väl rimligen också borta nu på grund av olika geopolitiska mönster. Så nu ser vi tvärtom att det flyttas hem en hel del produktion till västvärlden. Det hör jag från de fastighetsbolag som äger lager, logistik, lokaler för lätt produktion, lätt industri. Ökar efterfrågan för att industribolagen vill lokalisera produktion hemma vid igen då. Så det talar väl också för en stigande inflation. Så några av de där megatrenderna som har drivit ner inflationen har ju faktiskt upphört och har ju vänts till det kanske till att bli mer neutrala då. Så att ja. Och det är väl lite grann det här som också centralbankerna ser nu, tror jag. Så att jag tror väl att
och demografiska köttberget också.
Ja, precis.
Äldre och färre som är i arbetsför ålder. Det är ju lite huvudvärk kanske.
Det kanske är lite huvudvärk. Mm. Alltså. Men det här är ju svåra frågor. Men absolut att de här allra starkaste trenderna som har drivit ner inflationen är väl ändå borta, så lite högre inflation framöver ska vi nog kunna varaktigt räkna med, tror jag.
Men är det så dåligt då? Vi har ju velat ha, jag sa krossa inflationen här tidigare. Så är det ju naturligtvis inte. Vi vill ju ha 2%.
Ja.
Och det var 1,3% i fjol.
Ja.
Och sen så drog det upp som en sol, förhoppningsvis ner som en pannkaka.
Ja.
Men hade det varit så illa om vi är på 2% and change?
Nej, det är ju tvärtom. Det är väl det vi har velat i lång tid. Ja, få upp den. Ja. Så om vi kommer in på lite högre nivåer nu så är det bara bra. Och i synnerhet så är det ju bra för fastighetssektorn. Det är ju det vi kallar för en realvärdebeständig tillgångsklass. Ska ju vara inflationsskyddad. Har ju visat sig vara inflationsskyddad historiskt. Det finns ju ingenting som tyder på att det inte ska kunna fungera som ett inflationsskydd även framöver då. Det är ju så här, de riktigt stora investeringsorganisationerna, de ökar ju investeringarna mot fastigheter när man får klart för sig att vi kommer ha flera år av högre inflation än vad vi tidigare trodde. Men börsen gör alltid tvärtom. Stigande inflation ger högre räntor, då säljer vi fastighetsbolag. Det är den där diskrepansen som är lite frustrerande då.
Ja, vi ska lämna inflationen därhän, men igår var ju då ett räntebesked från Fed. Det var 75 punkter upp, det var förväntat dotplott när man sitter och plottrar ut vad man tror om framtiden. Och det ska vi också veta, Fed skarpa hjärnor, men de har ingen aning om vad som händer 2024. Mycket bättre koll än mig naturligtvis, men vi har ingen aning. Återigen i Sverige, inflationen var 1,3% i juli i fjol. Det går fort i svängarna.
Ja.
Men bör man, för de sa att terminal rate var runt 4,6% 2023. Hur mycket påverkar peak, ränta och risken för att inflationen biter sig fast lite grann i svenska lönerörelsen nästa år? Även om de flesta av oss är överens om att vi inte kan kompensera oss fullt ut för att bolagen täljer inte guld med smörkniv. Men hur orolig behöver fastighetsinvesterare vara för de här frågorna kommande halvåret?
Nej, men jag menar, nu har ju centralbankerna ändå varit ganska tydliga med att vi kommer att ha fortsatta räntehökningar framför oss, och det ligger ju redan i swapkurserna då, eller swapräntorna och i Stibor-räntan. Så att tar man ett banklån nu så ligger ju det redan en förväntan i de högre ränteuppgångarna där. Så att det är det jag menar. Med de förväntningarna så kan du ju idag bilda en ränteportfölj på någonstans mellan 4-4,5%. Så jag menar ju att om det inte blir ännu värre från den här nivån så skulle inte jag behöva vara särskilt orolig. Sen så skulle jag vilja lägga ut texten lite där också. Då är vi tillbaka här. Vi ska ha miljö några år framåt med lite högre inflation. Men då köper vi ju fastigheter som avkastar lite mer. Jag har gjort ett räkneexempel. Om man idag, vi leker med tanken att vi har idag ett bolag som äger fastigheter som har en direktavkastning på 5,5%. Det är ganska hög yield. Och så har de en låneränta på någonstans 2-2,5%. Och så leker vi med tanken att vi har 6% inflation i 3 år i rad. Och att det här bolaget då kan KPI-justera sina intäkter med motsvarande då 6% ränta på ränta 3 år i rad. Och sen så går då räntan från dagens 2-2,5% upp till ungefär 4,5% om 3 år då. Och det är ungefär vad det kommer ta, eftersom de har då räntebindningar på olika sätt. Så att just den här räntestegringen, det kommer ju ta en period innan det träffar resultaträkningen. Men om vi leker med tanken att om vi är 3 år har KPI-justerat intäkterna med 6% 3 år i rad och får upp låneräntan till 400%, då kommer bolaget tjäna samma kassaflöden ungefär som de gör idag. Och det är det här som börsen är så livrädd för. Men det är ju ingenting som att vara rädd för. Det kommer bli ungefär samma kassaflöden. Förutsatt då att hyresgästerna finns kvar och vill sitta kvar i lokalen och har råd att betala högre hyror då. 6% hyresökning varje år. Det är ju det som kanske börsen också är orolig för då. Om det verkligen finns en sån möjlighet för hyresgästerna då att betala så mycket högre hyra. Och då ska jag faktiskt ta och svara på den frågan direkt. Om jag får.
Jag älskar utläggningar.
Och då tänker jag så här, att hyreskostnaden är ändå en väldigt liten del av ett bolags totala kostnad. Så om ett bolag får problem så är det ju inte omedelbart så att det är hyran man börjar bråka om, utan det är ju ofta antalet anställda, lönen till de anställda. Man kanske går ner från, man minskar produktionstakten och så vidare. Men hyran återigen utgör en liten del. Och sen tänker jag också så här, om det nu är en riktig sån recession som börsen är orolig för, att flera bolag ska må så dåligt så att de inte ens har råd att betala sin hyra till fastighetsvärden om 3 år, då är det väl de bolagen som man ska undvika att äga aktier i. Hellre i ett sånt scenario äger jag ju aktier i det bolag som äger själva byggnaden eller fastigheten, för den går ju faktiskt att hyra ut till någon annan någon gång. Den står ju kvar. Medans resultaträkningen för det här andra bolaget är uppenbarligen så skruttig att de inte ens kan betala hyran. Så jag känner att det är lite konstigt att man säljer ner fastighetsbolagen på den recessionsrisken. Det är ju, fastighetsbolagen där har ju ändå rätt så repetitiv säkrade intäkter, för alla hyresgäster går ju inte i konkurs samtidigt och måste flytta ifrån. Det är ju ändå ett fåtal som kommer göra det.
Men den perioden som vi nu går igenom med hög inflation, nu ser det återigen, vi har inte lämnat inflationen riktigt än. Det här har vi ju pratat om med de här indexklausulerna, så att hyresintäkterna är indexerade, de stiger mycket, mycket snabbare när inflationen är hög. Och tar vi Federal Reserve igen med Jerome Powell, så menade ju han på i slutet på 70-talet, början på 80-talet, när man var tvungen att höja räntan till 20% och knäcka ekonomin, att det som gick fel där, eller var starkt bidragande i alla fall, det var ju att inflationsförväntningarna cementerades på en väldigt, väldigt hög nivå. Och det är väl därför antar jag att det är så tydligt, både från numera då Stefan Ingves men även Jerome Powell, att inflationsbekämpning, det är vårt prio nummer ett. Vi kan offra konjunktur, det här pratar vi om när du var här senast. Aktiemarknaden, att den faller, förmodligen bra. Att bostadsmarknaden faller, förmodligen bra. Varför? Jo, för att vi känner oss fattigare, och då blir det en bromsande effekt även där då, så att säga.
Precis så.
Men den naturliga frågan här, i och med att du är en långvägare i branschen, en veteran, hur har det sett ut vid historiska tillfällen när inflationen har pinnat på lite högre? Inte skyhögt, för det är så jädrans länge sedan, men högre. Hur har en sån period spelat ut?
För fastighetsbolagen, tänker du? Vi får ju titta många år tillbaka då, som du säger. De senaste 10 åren så har det varit omvända efter låg inflation. Men det blir ju lite teoretiskt svar. Tidigare så har vi ju haft högre inflation när vi har också haft bättre tryck i ekonomin, och då har det ju oftast varit bra för bolagen, för då har ju sysselsättningen varit ännu högre, löneökningarna ännu högre efterfrågan på lokaler, så då har ju bolagen kunnat hyra ut fler lokaler till högre priser, så då har ju inflationen indirekt varit bra, så att säga, för fastighetsbolagen då. Det som man kan ju tycka är lite obehagligt då, det är ju just det här stagflationsscenariot då vi har nu, med både hög inflation och sämre ekonomisk utveckling. Men då får vi gå tillbaka ända till 70-talet för att hitta en sån jämförbar period då. Och det är ju så att stagflation är ju faktiskt inte bra för någon industri, inte heller för fastighetsbolagen. Men då är det ju ändå så att det är oftast mindre dåligt för fastighetsbolagen än vad det är för andra industrier. Eftersom återigen, vi har ändå i stora delar av fastighetsstocken det här KPI-skyddet, och vi har ändå då, vad gäller recessionsrisken då, ändå rimligt inlåsta flöden via hyreskontrakten. Och det såg man ju också, det tror jag också vi har nämnt tidigare här i podden, att på Stockholmsbörsen under stagflationsåren 70-talet, då var ju faktiskt bygg- och fastighetsbolagen vinnande sektorn där då. Så att jag ser liksom inte att stagflation ska vara att då ska inte fastigheter vara en relativ förlorare, utan tvärtom en relativ vinnare.
Och ska det inte mycket till för att fastighetsbolagen härifrån ska vara relativa förlorare med en halvering i år?
Jag är ju enig där. Jag har ju blivit förvånad över den svaga kursutvecklingen i år, och jag skulle bli ännu mer förvånad om det fortsätter ner allt för mycket. Vi kan ju titta tillbaka lite där. Vi är ju nu nere på, om vi tittar nu på nordiska fastighetsaktieindex, så är det nere på ungefär samma nivå som vi hade under våren 2019. Och sedan dess så har faktiskt det medianbolaget bland de nordiska fastighetsaktiebolagen har ett redovisat substansvärde som är ungefär 70% högre nu ändå. Men börskurserna är ungefär detsamma. Kassaflöde för det medianmässiga bolaget i sektorn har ökat ungefär 35% i år jämfört med våren 2019. Börskursen är oförändrad. Det här är uppenbart då att den värderingsnivå vi upplever idag är ju väldigt mycket lägre än då, och väldigt mycket lägre än det historiska snittet. Så börsen har ju intecknat ganska mycket dåligheter i kurserna redan. Så just det här du beskriver, eller jag beskriver, ännu mer inflationsrädsla recession, stagflation. Ja, men ganska mycket av det där borde väl ändå ligga i börskurserna redan nu. Svårt att säga hur mycket, går inte att veta det på kort sikt, men det är ju liksom yesterday's news att vi har ett svåra tider framför oss.
Ja, men det känns lite grann som att, jag menar, de bästa affärerna görs som jävlösa av tider. Och är det så att man sparar löpande långsiktigt i din fastighetsfond som en del av en väldigt diversifierad portfölj, det borde vara ett betydligt mycket bättre läge nu än bara för några månader sedan. Och speciellt om man är långsiktig, då har man ju ingenting att vara rädd för om det här är långa pengar som sparas löpande. Timingmässigt och investera på toppen i början på augusti efter 32% rally för att sälja kort därefter, såklart tråkigt. Men de flesta spararna, långa pengar, månadssparande, det är ett mycket bättre läge nu än vad det har varit tidigare. Det gäller ju börsen i stort också. Breda börsen är 30% från toppen 4 januari. Betydligt mycket bättre läge nu.
Ja.
Men jag fascineras av det här att när börsen bara stiger, då tycker vi att risken minskar och vi köper gärna efter uppgång. När börsen har fallit, då tenderar vi att tycka att risken har ökat samtidigt som vi säljer efter nedgång.
Mm.
Och vill man bli lyckosam långsiktigt, så ska man göra precis tvärtom.
Ja, det så är det. Precis så är det. Det är svårt, men det gör ont, men man ska göra så.
Ont, det gör ont. Jag är inte så bra på att sjunga. Nåväl, vi går vidare. Sist du var här så pratade vi också om att du favoriserade lager- och lättindustri. Och favoriserade inte lika mycket bostäder. Och det här också med att nu stiger kostnaderna för mycket. Det är personal och det är uppvärmning och allt vad det kan tänkas vara. Du kan inte kompensera det fullt ut om du sitter på hyresbostäder, för att du har hyresgästföreningen på andra sidan bordet. De är nog rätt tuffa. Det är 3,7 miljoner människor i Sverige som bor i hyresrätt. Och priserna har stigit mycket. Avkastningskraven har varit låga. Gäller det här fortfarande efter 100 punkter upp?
Absolut. Jag tror det gäller i ännu högre utsträckning. Vi har skruvat till portföljen i ännu högre utsträckning och har nu en högre andel bolag med höga avkastande fastigheter och en ytterligare lägre andel fastigheter med låga avkastande fastigheter, till exempel hyresbostäder då. Så jag är övertygad om att det är fortsatt den strategin som kommer göra oss mer lyckosamma.
Standardfrågan, i och med att jag vet att det är många lyssnare som sitter på preferensaktier eller D-aktier. En statuscheck, vigör. Hur mår de? Har risken ökat avsevärt där, skulle du säga?
Nej, men de borde väl ändå vara stabila. Jag tror att de har ju också handlats som om de vore samma aktier på börsen, vilket är lite märkligt. Men, ja. Nej, men det ska ju ändå vara stabila tillgångar. Så det är väl när de faller för mycket i den här bizarra inflationsoron, då ska man väl plocka upp de aktierna.
De gillar 7-8% just nu. Branschen brukar säga att långsiktigt ska börsen ge 7%. Om man nu inte tror att de här bolagen trillar på näsan, så kan du låsa in 8%.
Ja, det synes ju vara en god idé. Men då, som vanligt, jag ser ju större uppsidan så i många av stamaktierna. Så jag äger ju, eftersom mitt uppdrag här är att skapa aktier i en så kallad long only fond, så köper jag hellre stamaktier än D-aktier, men som en privatsparare, som du säger, så synes det där vara en bra investering också.
Ja, och det är väl en bra notis här också, eller disclaimer, eller kalla det vad man vill, att långsiktigt, om man har tiden på sin sida, så kan det ju kosta mer än vad det smakar att låsa in en 7-8% i en preferensaktie, för man vill ju ha så hög totalavkastning som möjligt,
ja,
såklart.
Ja.
Både kurstillväxt plus utdelning där.
Ja.
Det känns ju ändå som att bolagen går operationellt mycket bättre än vad börsen ger sken av. Rutger Arnhult var ute i Dagens Industri igår och Castellums vägnar och sa att det rullar på. Det låter som att det är precis din syn på det hela också, att det är den bilden du får när du pratar med bolag.
Stämmer. Jag har träffat många bolag de senaste veckorna och det är ett entydigt budskap. Operationellt går det bra. Efterfrågan på lokaler är hög. Även faktiskt tycker jag mig höra att det finns även ett stort intresse på investerarmarknaden då. Det finns mycket pengar som fortsatt söker sig till fastigheter. Kan ju vara lite olika, lite mer intensiv diskussion om vad rätt värde är, men generellt sett fortsatt stort intresse, men framförallt då starka hyresmarknader Och bolagen gör ju nu så goda kontroller de kan av sina hyresgäster och se vilka, finns det nu några hyresgäster som kommer få problem när de får både stigande elkostnader och hyreskostnader. Och jag tycker väl att de flesta säger att det är nog ett fåtal hyresgäster som kommer få problem. Och skulle de få det så kommer det ju inte såra fastighetsbolagens resultaträkning någon meningsfullt. Så att, det är positiva signaler överlag skulle jag säga.
Något bolag som har knackat på bankdörren, refinansierat, fått nya villkor, vad har de som faktiskt har knackat på bankdörren, vad säger de då?
Ja, men lite som vi berörde tidigare här. Jag får signaler om att bankmarginalen är ju tämligen oförändrade jämfört med innan krisen, om vi ska kalla det för det då. Och Fabege tyckte jag var tydliga på det här senast, att omförhandlade ett banklån. Jag vet faktiskt inte hur stort det var, men det var i alla fall meningsfull storlek. Och återigen, de hävdade att det var samma eller till och med lite lägre bankmarginal än det lånet som de ersatte, så att säga. Så ser det även ut att vara, jag tror bankerna är ju supportive som det heter, och de hjälper ju till nu, förutsatt att man då har en bra relation med banken sedan tidigare, och förutsatt att man är ett välskött bolag med en rimlig skuldsättning och man har tillgångar som är välskötta och bra hyresgäster. Och så är man ett välskött bolag, då finns ju banken där och erbjuder bra kapital.
Min bild är ju att man blir lite mer försiktig just nu, lite mer restriktiv. Vi har ju materialpriser som har stigit men som ändå börjar falla tillbaka senaste tiden. Men just det här med nybyggnation, att det kanske inte snurrar lika snabbt som vad det har gjort tidigare. Hur påverkar det här branschen? Det måste ju nästan vara positivt att man inte får in skjutsen av nybyggnation.
Ja, på lång sikt så kommer det väl vara positivt då, att det helt enkelt kommer ut färre nya bostäder och färre nya lokaler, och då blir ju utbud efterfrågesituationen blir ju starkare helt enkelt då. Så det är ju en långsiktig sån positiv effekt då. På kort sikt kanske det är det ju inte lika positivt. Det är väl några projekt som ofta är lönsamma då, som kanske har pausats. Därför att bolagen inte vet exakt vad investeringskostnaden kommer bli. Då väljer man hellre att pausa projektet tills man kan ha investeringskalkylen mer transparent framför sig. Så kanske lite lägre då, sån här lönsam projektutveckling kommer vi väl få se då. Mm. Jag ser väl också en trend att jag har förstått att om man nu ändå som då byggherre försöker få in offerter från entreprenörerna om att få genomföra något visst projekt, så får man ju flera anbud nu än bara för ett halvår sedan, för att byggbolagen har ju helt enkelt inte lika fulla orderböcker nu. Just som det. Tidigare. Och det talar väl också för att förmodligen kan ju byggkostnaden komma ner från den här nivån då. Så att jag förväntar mig nog att vi kan läsa om lite flera projektstarter här kommande kvartalen, mot bakgrund av att dels får de större transparens i materialkostnaden, men också då kanske lite lägre arbetskraftskostnad via lite snällare offerter från byggbolagen helt enkelt.
Just det. Om vi kollar på portföljen, eller för dig som lyssnar på det här, fonden då, Avanza Fastighet by Norhammar, så har vi ju största innehaven Sagax, Castellum, Balder, Vilborgs Fastigheter, fastighetsbolaget Emilhus, Catena, Nyfosa, Fastpartner, Platser och Diös. Numera kan man ju se topp 25 innehav om man går in på våran sajt också. Ditt största innehav är ju Sagax. Den ligger på 9,03% av portföljen i dagsläget. Och här vet vi att en vanlig UCITS-fond får ingen vikt vara mer än 5%. Men du får ju ha 10% steka så länge de sammantaget inte väger mer än 40% av fonden. Så att du får ju ha upp till 10%. Sagax är 903 då. Det känns ju som en 2 meter karakar som bor på en råvind med kattvind. Man får gå och liksom böja på ryggen. Är du nettosäljare av den här av så skäl att den här nästan har blivit för stor i portföljen?
Nej, jag försöker hålla den någonstans runt där 9-9,5%. Det är ett fortsatt fantastiskt bolag som växer på och äger just då ganska konjunkturstabila verksamheter i sin hyresgästbas. högavkastande fastigheter. Och här har vi också ett intressant exempel från verkligheten. Nu äger de ju fastigheter utanför Norden där man inte bara har det här KPI-justeringen i oktober, utan där KPI-justeras hyresintäkterna vid det tidpunktet när hyreskontraktet ursprungligen skrevs. Så att de har haft löpande, så att säga, KPI-justeringar under hela det här året. På, då i både Frankrike, Spanien och Nederländerna. Och där har vi haft höga inflationstal. Och så som jag har förstått det, så är det inga hyresgäster som än så länge har bråkat om att svälja den högre hyreskostnaden. Och om vi då kör en copy-paste på det resonemanget till de svenska bolagen, så är nog oron för att bolagen inte ska ha råd att betala det överdriven, så att säga.
SBB är inte med på topp 10.
Nej, på topp 10 finns, som du nämnde där, nästan alla de bolag du nämnde är ju, representerar just bolag med med fastigheter som har höga kassaflöden. Du nämnde Emilshus, Nyfosa, Diös, Vilborgs. Det är ju, det är exempel på sånt alltihopa. Sagax. Skulle även vilja lyfta fram Swedish Logistic Property, eller SLP, nyligen börsnoterat bolag som också har höga avkastande fastigheter. Det är det vi fyller på med. SBB representerar ju andra änden, de är lite lägre avkastande fastigheter, och vi har därför minskat vår vikt i den i takt med att vi har genomfört en liten förändrade nya strategin, så att säga.
Här tänker jag på Emilshus, där Börsveckan satt ju faktiskt sälj på den här nyligen. De tyckte att aktien nyligen handlades till en premie gentemot sektorn som ändå handlas till rabatt. Och sen tyckte man att multipeln mot kassaflöde var lite pikant. Man lyfte upp lite konjunkturrisk och att de finansierar tillväxten med lite dyra lån. Du håller inte riktigt med?
Nej, jag håller inte med. Jag tycker att givet den avkastning som bolaget har presterat historiskt och ser ut att kunna prestera framöver, så är de välförtjänta av en lite högre värdering än genomsnittet. Och som sa, vi har redan varit inne på den här obligationen de satte här om veckan, är ju bara en liten del av den totala skuldportföljen. Och det är som sagt för att säkerställa att de har likvida medel för att kunna göra tilläggsförvärv och investeringar som kommer driva på kassaflöde per aktie uppåt då. Så jag tror att det här är en av de bolag som kommer växa kassaflöde per aktie mest i sektorn. Och då är jag beredd att betala en liten premie för det då. Och att ett fastighetsbolag handlas med premie mot substansvärde, det ser jag inte som ett problem, för det har vi pratat om tidigare. Det är ju det pris man betalar för att få ta del av den här organisationen som ju skapar värde åt oss. Så jag är ju villig att betala en premie generellt sett, så att säga. Så. Det, jag tror det är det. Och konjunkturstabilt tror jag att det är. Småland är ju generellt sett inte lika svängigt som i Stockholm vad gäller konjunktur, utan det är ju lite mer stabilitet i den delen av Sverige.
De gnetar på där.
De gnetar på, ja.
Gnosjöandan.
Ja.
En delikat fråga som jag har, som jag tycker är otroligt intressant. Vi har varit in på fastighetsindex CREX, Carnegie Real Estate Index, är ju ner rejält mycket. Och vi har pratat om det här förra gången du var här också. Ner 50% 2020, upp över 50% 2021, ner 50% 2022. Så här mycket ska det ju inte svänga. När jag kollade på det här indexet i dollar mätt. I Sverige har vi ganska mycket utländska investerare. I dollar mätt så är det här indexet ner 58% sen årsskiftet. Jag fick kalla kårar.
Ja.
Jag blev rädd. För att just minus 58% i min värld är exakt den siffran som börsen föll under finanskrisen. Så jag kollade en gång till. Jag kollade från toppen igen. Då var det minus 61%. Då kändes det bättre.
Ja.
Det jag funderar kring här, det är ju att hur förbaskat billigt ska det bli innan utländska investerare rusar hit?
Bra fråga.
Ner 61% från toppen.
Och det är ändå bolag som är inne i en historisk trend av att överavkasta jämfört med Europa-index. Och bolagens tillväxt brukar ju vara högre än Europasnittet. Och nu är vi alltså, och allt det här kan man nu köpa till en kraftig rabatt. Jag tror ju att flödena, att professionella, kompetenta utländska investerare borde se att det finns en del värde på bordet nu. Men vi behöver någon liten trigger. Och var den triggern kommer ifrån och när den kommer, väldigt svårt att säga. Och det går inte, det är ingen idé att spekulera om det, utan man får ju, som du säger, vara lite långsiktig och kanske börja och fortsätta månadsspara eller fortsätta köpa lite aktier då och då helt enkelt.
Ja, för jag tänker det här, får vi en lösning i kriget i Ukraina så kommer ju också den ökade riskpremien, den geopolitiska riskpremien, att försvinna lite grann. Ja. Man kanske vågar sig tillbaka till Europa, för där åker ju Sverige med också. Vi såg att det rusade ut kapital ur Europa och Sverige, ja, när kriget var ett faktum. Om vi också löser energifrågan, det gör man ju inte över en natt, så kanske vi också kan se att euron inte ska handlas på 20 års lägsta mot dollarn, utan att vi även ser att man får en liten skjuts upp. Nu är det ju såklart för europeiska bolag jättejobbigt med energin, men på marginalen lite skönt att valutan försvagas ändå.
Ja.
Då kanske vi ser att den också stärks lite grann och att det flödar in lite mera pengar i Sverige, tänker jag. Och sen också inflationen. När man får den i schack och det börjar bita sig fast konsensus att nu tror gemene man och marknaden att inflationen faller tillbaka rejält. Det här måste ju ge en vitamininjektion även för fastigheter.
Borde vara så.
Det borde vara så.
Borde vara så.
Sista frågan. Det är ju inte jättelänge sedan du var här såklart, men med de här nedskrivningarna, risken för nedskrivningar. Är den bilden förändrad på något sätt jämfört med när du var här sist? För då såg du inte den risken. När rapporterna kom så bekräftade i princip alla bolag precis det du sa. Men nu då?
Jag har samma åsikt. Jag tror att återigen vi får skilja på olika segment. Men om vi tar de mer högavkastande segmenten så kommer vi ju få se tvärtom stigande driftnetton till följd av inflationen. Och för att de här värderingsmodellerna inte ska spotta ut högre marknadsvärden då, så kommer nog värderingsmännen möta de där högre driftnettorna med lite högre avkastningskrav för att sen landa på ungefär samma marknadsvärde i kronor eller i kronor per kvadratmeter. Så det är den bilden jag ser framför mig kommer hända under hösten och förmodligen även under våren 2023, ganska stabila värden då. Det är väl min bild just nu då. Jag tror dock att vi kan få se ett litet behov av att justera ner värdena för just segmentet hyresbostäder. Men det beror också lite grann på vilka delmarknader. Jag tar till exempel, nu sitter vi i Stockholms innerstad här. Här har vi ju alltid en möjlighet att ombilda hyresbostäder till bostadsrätter. Och med den ombildningspotentialen kvar så är det ju fortsatt rimligt att köpa de här fastigheterna med väldigt låga avkastningskrav. Så avkastningskrav för den typen av fastigheter styrs ju inte bara av inflation och låneränta. Så det är lite grann olika i olika geografier även där. Men generellt sett så tror jag det finns en risk för nedskrivningar vad gäller hyresbostäder i vårt land.
Det här har varit superintressant. Det har varit fantastiskt roligt att du kommer hit och uppdaterar oss lite grann kring när det händer mycket i marknaden så att vi förstår hur man ska tänka. Jag hoppas verkligen att logik och fundamenta kommer att bjuda på en rejäl revansch där ute så att sunt bondförnuft faktiskt kommer gälla igen och dess finansiella naturlagar som vi har lärt känna. Det kan ju vara så också såklart i de här tiderna om det är så att du spenderar mer tid på gymmet bara för att rensa tankarna. Så myntet har ju alltid två sidor och kan du äta mera godis också i och med att du tränar så pass mycket som du gör. Tusen tack för att du kom hit och gjorde oss lite klokare.
Tack för att jag fick komma, väldigt trevligt.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.